Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ny podd på plats, Therese Juhl. Vi ska prata om ett ämne som är, det är något som är tungt och det finns inte alltid rätt och fel och snårigt. Och något som man inte riktigt har diskuterat i offentligheten, det här med våldtäkt, bevisning, rättegångar, att vi antagligen har en del människor som sitter fängslade med rätt dålig bevisning liksom. Och sen får man ju säga som klart att det är ett fruktansvärt brott och enligt mig ska de både i fängelse och få stryk, folk som gör sånt där. Men det finns ju en hel del liksom snårighet i det här. Hur kommer det sig att du är intresserad av det här? Du har ju skrivit 2 böcker på ämnet.
Ja, det är egentligen mitt rättspatos. Rätt ska vara rätt. Och det började för länge sedan med en man som jag lärde känna i samband med på en hästauktion, för jag har fött upp lite travhästar under ett antal år. Och sålt på auktioner, ettårsauktioner då. Och där träffade jag en man som också sålde ettåring där. Och så började vi surra och sen hade vi kontakt med varandra. Liksom. Mm. Pratades vi i telefon någon gång i veckan sådär. 2 travnördar som pratade stamtavlor. Där vi kunde förstå hur länge vi kunde prata telefon. Olika hingslinjer och sådär. Du känner, jag ser att ditt intresse växer.
Din italienska hingsten.
Nej, men sen hade det gått nästan ett år alltså, så kom det fram att han hade suttit i tingsrätten en dag. Och jag bara, varför har du varit där? Liksom. Han ville inte säga först vad det var för någonting. Och sen så kom det fram att han var ju åtalad. Mm. För vad då? Nej, det är en tjej, tonårstjej som har varit i hans stall och hjälpt honom med hans hästar som hade anmält honom för våldtäkt. Och det har inte jag gjort, sa han. Jag trodde inte honom. Det är klart att han har gjort det. Jag menar, en 60-årig gubbe där och som tonårstjej. Så jag såg liksom bilden framför mig hur hon står med sina tajta ridbyxor i stallgången. Och så ska hon lyfta upp en hästhov där, vet du, och då skinken är upp i vädret. Och så kommer han och går förbi där. Så klart han har lagt en hand på ena skinkan på honom. Vi börjar väl där någonstans och tafsar på honom och sådär. Nej, men han hade inte gjort det. Han hade inte gjort det. Han bedyrade sin oskuld och sådär. Och så, ja, sen kom ju domen då efter några veckor. Då blev han dömd till 4 år i fängelse. I tingsrätten. Och då grät han i telefonen. För hur ska det gå med mina hästar? Ska jag gå med min gård och sådär? Och så sa han, kan inte jag få prata med din försvarsadvokat? Så fick han numret, så ringde advokaten nästa dag. Och advokater brukar aldrig prata länge i telefon. Mm. Inte om de inte kan ta betalt. Och den här han pratade nästan en timme. Och jag som, i och med att jag också är journalist, så skrev jag ju alla kloka saker. Och så hade ju inget anteckningsblock. Mm. Jag skrev liksom på marginalen på tidningarna där, baksidan av kuvert, och jag noterade och noterade och det. Och sen bestämde vi att vi slutade samt att vi skulle ha någon mera kontakt. Och då gick jag och funderade hemma och tänkte att vi skulle skriva en debattartikel om det här. Jag hade aldrig skrivit en debattartikel förut. Och då ringde jag till honom och sa, ska vi inte sammanställa det här? Nej, vet jag kan inte vara ute och debattera sånt där och så. Men sen gick det i alla fall några månader och jag fick med honom i båten och så hade vi en debattartikel inne i Aftonbladet i början på januari 2006. Vi blev totalt nerringda, både han och jag, utan människor som kände igen sig i samma situation. Som också ansåg att de var oskyldigt dömda. Och där började jag liksom mitt frilansarbete. Kände att här måste jag ju kunna skriva artiklar om. Jag måste kunna göra. Jag har jobbat på radion i många, 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 många år. Gjort radioprogram i alla Sveriges radios kanaler. Jag tänkte att jag skulle kunna göra en dramadokumentär kring det här. Överallt var jag stoppad. Jag var som katten släpade in någonting. Fick inte ut en rad någonstans.
För jag har en egen erfarenhet av det där som är... En nära vän till mig back in alltså vad kan det ha varit någon gång tidigt 90-tal sent 80-tal och sånt. Han var en av stjärnorna i en av Sveriges första så här dockisåper eller inte dock nej vad heter det såper alltså det, vi hade ju några riktigt stora och han spelade Buse igen och inte dockisåpet utan det var han spelade då Buse i det var nog Sveriges första såpa. Och så var vi på vi var i Halmstad och vi hade hyrt någon liksom sommarstuga där och vi hade fått med oss några tjejer hem och ingen med det, vi vaknade på morgonen där och han och någon tjej och jag och en tjej och vi var ett par kompisar, alla hade liksom fått drag där och sen så käkade vi frukost och så började han och den här tjejen bråka och han kastade ut henne och så gick vi och la oss och sov igen och sen kom typ piketerna, det tuffaste de hade där nere och sparkade in dörren och det var nästan dragna vapen, det var ut på gräsmattan och händerna på huvudet och sådär. Och det visade sig att hon har anmält då den här killen och han är jättekänd då, så att det är löpsedlar och det är liksom det blir rättegång och de tar en advokat då från orten också och de går och käkar liksom lunch med åklagaren på alltså i pausen där.
En dag på jobbet.
En dag på jobbet, exakt. Och det här är en människas liv och han blir dömd va. Och vi är ju helt liksom, har inte hört något och det är klart att det kanske är en tyst våldtäkt. Men hon gick ju runt i trosor där på morgonen och så här, det var jättekonstigt va. Så att vi gick ihop, alla polarna skramlade till Leif Silbersky då som var Sveriges vassaste försvarsadvokat då på den tiden. Och han kollade ju upp henne, hon hade gjort liknande anmälningar förut och det fanns psykiska problem och det var jättemycket grejer och han blev ju frikänd. Men han tillbringade rätt mycket tid i häktet och det där ska jag kunna säga att det förstörde hans liv under många, många år. Och tidningarna skrev ju otroligt mycket om det här och så skrev de typ ingenting om när han varit frikänd.
Nej, det är det som är problemet alltså. Och jag försvarar absolut inga våldtäktsmän alltså. Jag tycker det är för jäkligt alltså att det är sånt sker, att killar kan använda sin fysiska styrka och inte respektera när det är ett nej och så vidare. Men den sidan av myntet man aldrig pratar om, att det finns faktiskt anledningar till varför tjejer, kvinnor ljuger om det här, till och med barn. Man kan inte alltid lita på vad ett barn säger alltså.
Nej, och det kan man ju säga så här, sen kan man aldrig veta, det är klart att majoriteten av alla kvinnor som säger att de har blivit våldtagna, de har mycket riktigt blivit det också. Men sen finns det några av de här fallen där jag tycker när man läser på om det här att man sätter i princip rättssäkerheten ur spel va? Att normal liksom ord mot ord och att man väger in massvis med konstiga saker där och det där vet ju du bättre än jag.
Ja, alltså problemet tycker jag det är att domstolar alltså, jag brukar förklara det som så att målsäganden som är då offret i det hela den är ju ett offer. Och domstolen tar ju väldigt stor hänsyn till offret, att det är traumatisk upplevelse, svårt att prata om det här och så vidare. Och därför får ju inte heller en försvarsadvokat ställa för kritiska frågor. Alltså om man har hittat att här finns det liksom partiklar, möjlighet till lögner eller att hon har ändrat sin berättelse, då får man inte gå för hårt åt målsäganden under huvudförhandlingen.
Därför hur menar man får inte?
Nej, alltså försvaret kan inte göra det. För att,
varför då?
Därför att det slår tillbaka till försvaret. Försvaret tar inte hänsyn. Alltså det är skillnad mellan svensk domstol och den amerikanska domstolen. Amerikanska domstolen, där kan de verkligen gå på, du vet. Och liksom så här. Så gör vi inte. I Sverige har vi, det är en pjäs med olika aktörer där åklagaren är en aktör och försvaret är en annan aktör. Och försvaret, det är åklagaren som ska styrka sin bevisning. Sen att åklagaren inte har någon bevisning, då kan domstolen rädda åklagaren på så sätt och skriva i domtexten, ska han skriva: domstolen har inte funnit några belägg för att målsäganden skulle vilja ljuga om en sån här händelse. Men har domstolen gjort någon utredning om det? Nej, det har man inte gjort. Utan då pyttar man in det som en liten falsk bevisbörda där. Kan man inte hitta något annat bevis, så kan inte domstolen se att hon skulle haft någon anledning att hitta på den här berättelsen. Och men så blir det.
Men tror du inte det också är så att det här är ett brott som vi alla avskyr? Som verkligen så här, om man tittar på alla samhällsnivåer, till och med folk som är kriminella. Man kan inte sätta våldtäktsmän med andra kriminella. Nej. För de spöjer skiten nu. Så att det här är något så här, verkligen man, rent, det finns också en väldigt, väldigt stark liksom drivkraft inom samhället, politiskt, medborgare. Och så ser man att det problematiska med det här är att det ofta är ord mot ord. Det är ju problemet, man är själv och så säger en sak, den andra säger, och så finns det väldigt lite bevisning, va?
Ja, det enda bevisning som finns i så fall, högsta domstolen har ju gått ut med ett prejudikat som säger liksom att det behöver inte finnas någon stödbevisning, utan målsägandens berättelse kan bära fram till en fällande dom, bara den. Men ofta så använder man ju som en stödbevisning att målsäganden har berättat om händelsen för någon, för sin mamma eller för en väninna eller för en skolsköterska eller någonting sånt där. Men det är ju en berättelse. Om jag berättar att jag höll på att bli påkörd av en gul bil här när jag gick över övergångsstället. Det var jag berättar för dig. Det finns ju inget bevis att det har funnits någon gul bil där. Inte, du har inte sett det. Utan du får bara höra min berättelse. Och då har domstolen också lagt in att vilken känslostämning hade jag när jag berättade det här. Och det kan jag väl i så fall frammana någonting. Att, jag var så chockad, det var, jag förstår du där jag kom. Sådär. Så att, nej, men försvaret får inte gå för hårt åt på målsäganden när så att säga vid huvudförhandlingen. Det enda försvaret kan göra, som jag märker att försvaret inte gör, de är inte pålästa. Därför du, alltså, försvarsadvokater, de är ju egna företagare och kommer med sin lilla faktura i slutet på huvudförhandlingen till domstolen. Hur många timmar de har lagt ner på det här målet.
Lilla faktura.
Ja. Ja, är det över 100 000 de begär, då kan till och med åklagaren vara med, och domstolen frågar, tycker åklagaren att det här är en rimlig summa? Mm. Hur kan åklagaren, varför ska åklagaren avgöra vad advokaten har lagt ner för många timmar? Men det är en annan sak. Nej, men alltså, i och med att de har ju sin 30 000 kan de kanske ta för det här, 45 000. Och därför lägger de inte ner mera timmar. Och då kommer många gånger jag får höra, killen har suttit häktad till exempel. Och sen 20 minuter innan huvudförhandlingen ska börja, då kommer försvaret springande och har med sig sin portfölj med alla papperna. Och så bläddrar lite grann vilket upplägg de ska ha. Mm. Därför att det är ju åklagaren som ska ha bevisbördan i det väckta åtalet. Men om försvaret hade gått igenom förundersökningsprotokollet ordentligt, och när målsägaren då sitter vid huvudförhandlingen och säger tut, han påläst då, eller hen, då kan hon säga, men hallå, när det är hans tur, på sidan 43 i förundersökningsprotokollet, och så kan alla sitta och bli, där säger du det här. Och på så sätt kan man visa när hon ändrar sin berättelse, när hon inte håller sig till, alltså hon kommer med andra uppgifter och så vidare. Och där kan man skapa då att hon kanske, hennes det hon har sagt, inte är trovärdigt. Men har inte försvarsadvokaten läst på, då accepteras det hur hon kan ändra sin berättelse och hitta på nya saker. Ja, har försvaret, nej, försvaret har inga frågor. Och den killen som då sitter åtalad, han kan ju skriva på små post-it-lappar. Det har jag hört hur, alltså jag har så många rättsfall hemma, alltså, som har gått igenom. På post-it-lappar, hon ljuger, säg det, gör det liksom. Mm. Och försvarsadvokaten är den som ska föra talan i huvudförhandlingen. Och han säger, och då säger han ingenting. Han är bara tyst.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så att det är många gånger som missar det faktiskt på att försvaret inte är pålästa. Och de som tar kontakt med mig och kanske hade någon sambo nu som vars kille nu sitter häktad. Och då sa jag så här, ja, har han valt sin försvarsadvokat eller, alltså eller har han blivit tilldelad av domstolen? Nej, han fick ju någon där ortens försvarsadvokat då. Mm. För på varje domstol så har de ju en advokatlista. Men den är ju inte kvalitetssäkrad, utan det är ju, om jag är advokat och flyttar till en ort, då kan jag ta kontakt med den tingsrätten och säga, nu har jag flyttat hit, jag startar min advokatbyrå här, jag tar gärna, då kan man ha familjerätt och det kan vara bostad, allting som kan komma upp i en domstol.
Och sen handlar det framförallt om engagemang, alltså
ja,
att man brinner för det här, det vet ju jag som har varit lite så här. Det gäller ju att ha någon som är engagerad i en sån sak som vill slåss för det liksom. Ja. Och även fast de vet, som ofta när jag var ung, att man var skyldig, så slogs de också för att det skulle bli rätt dom liksom.
Ja. Jo, så är det. Men försvarsadvokaterna är ju inte så, de brinner ju inte. För de sitter ju på den där listan, och då brukar jag fråga den personen som anhörig som ringer till mig. Mm. De är väldigt snälla ofta och frågar, får jag ringa, har du tid och liksom sådär. Och jag tar mig alltid tid. Jag försöker alltid ta mig tid liksom. Be din kille eller fästman eller vad nu är för din pappa eller vem som sitter där. Fråga advokaten om personen i fråga har haft många sexualbrottmål.
Mm.
För ofta har de ju inte haft det. Och då har de ingen erfarenhet att just när det gäller sexualbrottmål måste man kanske ha ett annat upplägg på försvaret. Och man måste kanske till och med göra egna utredningar. Även om om man inte har gått så långt som blivit åtal, utan fortfarande pågående förundersökning, då kan man ju begära liksom extra utredningsåtgärder utav åklagaren. Man vill kanske att hennes mobil ska tankas. Man kanske vill plocka fram hennes sms. Mm. Var har hon befunnit sig någonstans? Alltså det finns ju många, många sådana små saker man kan plocka fram då, men som inte polisen plockar fram.
Jag såg, det finns någon i Lunds universitet som man har undersökt, som jag tycker var rätt intressant, att när man undersöker, man jämför då våldtäktsdomar med olaga hot som är liknande, att det finns ofta bara två människor och liksom när man då ställer ord mot ord liksom, det där vet du lite bättre om, att den är ju superintressant, den där skillnaden där.
Och jag nämner den i min senare bok, Dömda, tar jag upp den. Och den är intressant därför att de har liksom tagit de två de brottskategorierna. Mm. Och sen har de skalat bort där det finns teknisk bevisning, där det finns vittnen. Där, så att det blir, bevisbördan är exakt lika i de här målen. Mm. Och då blev det 20 våldtäktsmål och 58 olaga hot under en tvåårsperiod. Från ett urval av samma urval av tingsrätter då. Och då kommer man fram till, när det gäller olaga hot, exakt samma bevisning, så har man fällande dom i 18% av fallen. När det gäller våldtäktsmål, då är det fällande dom i 90% av fallen.
Mm.
Och då är det samma bevisning, lika svåra att liksom, ja, att kunna bevisa.
Vad tror du det beror på?
Ja, det beror på att våldtäktsmålen har, någonstans har man sänkt bevisribban där ändå intuitivt. För målet är, alltså, brottet är så fruktansvärt. Mm. Olaga hot, att någon har kommit hem och sagt något och kanske, och det påstås att det här kanske har varit någon kniv med någonting sånt där. Det har inte hänt något.
Nej.
Men i våldtäkten är det ju en sån integritet att för offret som har blivit utsatt för detta övergrepp. Alltså. Mm. Så att det, och jag menar som sagt, jag försvarar inte våldtäkts. Men jag blir upprörd varje gång jag tar del av ett rättsfall och ser, men här har man inte kontrollerat hennes berättelser. Man har inte lyft fram det som är till hans försvar. Jag blev faktiskt till och med i höstas blev jag kontaktad av en nämndeman som sitter i en hovrätt. Och som sa till mig att jag har läst dina böcker, jag har läst dina böcker och jag har suttit som nämndeman nu i ett våldtäktsmål och jag känner att han är oskyldig. Han är oskyldig till detta. Men jag fick ju inte rätten med, hon var skiljaktig mening där då. i den fällande hovrättsdomen. Mm. Hon och hennes kollega, nämnde manna kollega, men det blev ju fällande domen då på flera år alltså. Och hon har till och med skrivit till ordföranden i hovrätten och bett efteråt, de har haft sin överläggning, men det var innan domen har blivit offentlig. Mm. Att ska vi ändå inte titta på det här alltså? Men då fick hon nästan en utskällning utan ordförande. Så här håller man inte på att behandla rättsfall och bla 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 liksom, så att det fick hon inte. Men alltså, hennes, hon såg att det här är, hans berättelse är precis lika trovärdig som hennes. Det finns ingenting som säger att hans, att det han säger skulle vara, alltså att hennes, att det är hennes berättelse är mera sann. Det finns ingenting som säger det. Sen är det intressanta att sen gick det några månader, sen helt plötsligt dök hans mamma upp och tog kontakt med mig. Hon visste ju inte om att den här nämnde mannen.
Nej.
Men sen när hon började prata om det här fallet och vad hennes son har betytt, så kände jag, men det där känner jag igen. Alltså, jag känner igen de här bitarna. Och ja, men där sitter han ju då, är dömd till det här i fängelse då, och flera år och sånt. Men då började jag titta på det här, och hon har verkligen försökt att veva mamman här. Och hon har anmält till justitie, till JO, och hon har anmält till JK, och hon har polisanmält för falsk anmälan och falsk tillvitelse. Och sen har hon också faktiskt fått också tillgång till ljudfilerna från tingsrätten. Och där, jag har inte fått svaret, alltså hon, jag har inte fått reda på riktigt vad hon har fått för svar. För målet gick ju sen upp till hovrätten, och då sitter ju hovrätten och tittar på det som har blivit inspelat i tingsrätten idag. Det är ju det här en modernare rättegång, EMR, som kom 2008. Så är det så hovrätten bedömer. Och då är det saker som han säger på ljudfilen eller på det inspelade i tingsrätten. I domen så står det tvärtom. Och då har han tagit kontakt med tingsrätten och säger, han säger det, och varför står det helt motsatt i tingsrättsdomen? Ska inte ni skriva det som har föregått vid huvudförhandlingen om ni ändå ska skriva vad han säger? Och då har tingsrätten sagt att det är inte på vårt bord, det hovrätten är som har avgjort målet. Då tar han kontakt med hovrätten, och jag vet inte nu faktiskt vad hon har fått för svar, om han har fått, men det där kan uppröra mig.
Mm. Vad tror du är som gör att om man tittar just på de här siffrorna mellan då, olaga hot och våldtäkt, och att det är så otrolig skillnad i hur man liksom bedömer bevisning. Vad är det, det är något som gör, förutom att man anser att det är ett avskyvärt brott, att det är något mer, att det finns ett, det känns som det finns ett driv kring det här, att man vill liksom, det här måste få ett stopp, och då är man beredd att offra folk som är, alltså den här klassiska hellre fria än fälla, att den gäller inte. Vad är det i samhället tror du som gör att den, alltså det drivet finns inom rättsväsendet?
Jag tror att det är media. Media har en väldigt stor roll där. Mm. Därför media skriver gärna liksom om hur många tusen som brottsförebyggande rådet kommer med, och liksom hur många våldtäktsanmälningar som är gjorda i Sverige under en viss period. Va? Mm. Och sen är det ju bara 6 000 våldtäktsanmälningar, men det är bara 200 som har blivit lagförda då. Mm. Och då är det så att det döms för få i våldtäktsmål. Det är så fruktansvärt.
Men det stämmer inte. Folk blir ju dömda.
Ja, de blir dömda. Men för första är det 6 000 anmälningar om våldtäkter, så är det inte 6 000 gärningsmän det handlar om.
Nej.
Alltså statistiken missvisar ju där.
För, om du, för att det är samma då i förhållanden och så, att det är samma våldtäktsmål.
Det kan vara flera olika åtalspunkter till exempel vid ett åtal. Och då är det liksom tre, och sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande och våldtäkt till exempel. Mm. Och då tar man i alla fall sexuellt utnyttjande och våldtäkt till samma. Så blir det två. Men det är en gärningsman som är med.
Okay.
Så att det är liksom, är det 6 000 anmälningar, så har vi inte haft frågan om 6 000 gärningsmän. Men sen är det att ett brottsförebyggande rådet, de korrigerar inte de här siffrorna heller. När det gäller mord så korrigerar man. Därför man vill ha en korrekt siffra. Har det varit si så många mord under ett år? Så att det kan man göra efteråt. För ibland så kan det vara misstänkt mord. Jag tror till och med den här Mats Löfving, han var ju, det var ju misstänkt att det var mord först.
Just.
När larmet kom. Men det talas inte om idag. Då har man går in och ändrar efteråt, för att man vill ha den exakta siffran hur många mord har begåtts i Sverige. När det gäller sexualbrottmålen går man aldrig in och korrigerar efteråt, utan anmälan finns kvar i statistiksiffran. Så den är missvisande och den är fel. Men i och med att media basunerar ut den, nu har du ännu, Sverige toppar våldtäktsstatistiken i Europa, och fortfarande så fäller vi för få. Ja, men det påverkar ju såklart våra domstolar, som inte ska låta sig påverkas av media. Och då är det hellre fälla än fria. För man vet ju aldrig, det kan ju vara någonting. Jag ska tala om, jag lyssnade på, eller satt och tittade på Min sanning på SVT. Mm. Elisabeth Massi Fritz, som är känd som målsägande beträdesadvokat. Hjälper ju alla våldtäkts... Och hon kom i för sig med här Pela och hedersmorden för länge sedan och gjort fantastiskt jobb där. Men det var hon satt där med hon, den här kvinnliga programledaren som jag just nu inte kommer ihåg vad hon heter, men hon sitter ju där med Min sanning. Och det här är program kanske från 2013-14, någonting sånt där. Och där någonstans i programmet så... jag tycker hon är bra programledaren, SVTs program, för hon tar ändå upp det här. Ja, men... det finns ju många som sitter och är oskyldigt dömda i våldtäktsmål, och det finns ju ja, hur ser du på dem? Det spelade ingen roll hur hon än vinklade den frågan. Elisabeth Massi Fritz, nej. Alltså, nej. Har de sagt att det har hänt, då har det hänt. Det fanns inte på hennes karta att det fanns tjejer, kvinnor som kan ljuga och hitta på om det här. Och här finns det faktiskt forskning som säger varför man hittar på. Man, den främsta, så att säga, man tar de tre, det är liksom hämnd. Mm. Nej, det kanske inte är den första är alibifunktionen. Alibifunktionen, att man har varit på krogen till exempel, man har träffat en kar, följer med för honom eller han följer med. Sexet blir inte sådär jätteroligt kanske. Efteråt så kanske man ångrar sig. För
man vaknar upp och man inte är helt nöjd med sitt val.
Nej, man inte var nöjd med sitt val. Och sen har man dessutom kommit på när man har nyktrat till att man har ju en pojkvän hemma också.
Mm.
Och då kan man ta alibifunktionen. Ja, men jag blev ju våldtagen. Mm. Sen har du hämnd. Att man vill hämnas på någon. I ett förhållande eller att någon, jag ska sätta dit dig eller någonting sånt där. Då har du hämnden. Och det tredje är ju... ja, det skulle jag kanske ha läst på. Men det finns inte. Men det är inte så vanligt förekommande. Men alibifunktionen och hämnden... ofta förekommande i de här fallen när man ljuger.
Mm.
Och där kan man ju kontrollera lögnerna, alltså det går ju att kontrollera. Men det görs inte, för att jag började läsa juridik.
Mm.
För jag måste ju förstå varför de här inte förstod. Jag som ändå är en visångerska och frilans kulturjournalist.
Ja, du är kulturjournalist. Hur hamnade du här?
Ja, det var det här.
Ja, ja, precis.
Det var min bekanting där. Och sen blev jag så nerringd och tänkte, men hur ska det här gå? Och så började jag läsa fristående kurser i juridik. Jag har faktiskt nästan 3 års heltidsstudier i högskolepoäng i juridik och rättsvetenskap. Ja, nej, men... och då den här första jag läste sån här juridik i, alltså civilrätten ur genusperspektiv, för juridik och kön, och då skulle vi skriva en uppsats då som avslutning på kursen. Och då jag tog brottsområdet då och skrev trovärdighet, hinder till objektivitet i en rättslig process. För det är det som är problemet när personen kommer in till polisen och anmäler brottet. Så någonstans så tappar man redan där vid polisanmälan, brottsanmälan och första polisförhören perspektivet för objektivitet och kanske ställa lite andra ifrågasättande frågor. Utan acceptansen kommer med berättelsen, även om den är full av motsägelser.
Men har det inte funnits också, jag vet att det funnits en stark debatt kring det där, just när man gör anmälan, att polisen knappt får ställa kritiska frågor. Utan det hindrar ju då att skrämma bort brott. Så, vilket det också säkert också kan göra i vissa fall. Så det är ju en väldigt svår liksom, balansgång det där som förhörsledare. Och liksom inte skrämma bort en historia men samtidigt ställa kritiska frågor. Så det är inte bara, det måste vara rätt svårt.
Så är det, men därför har man då stärkt upp. Man måste skilja på rättstryggheten och rättssäkerheten. Och rättstryggheten det är för brottsoffer. Och rättssäkerheten är för misstänkta och oskyldigt dömda. Mm. Och de här två i en rättsstat ska det här vara i jämvikt. Men rättssäkerheten ska vara den är viktigare. Så 51% rättssäkerhet är viktigare och låt säga 49% rättstrygghet. Men här har man ju så lagmässigt stärkt upp rättstryggheten så att när ett brottsoffer kommer och anmäler så har ju den personen rätt till en målsägande beträde nästan från första stund som ska stötta i samband med de här polisförhören och stötta offret att våga kunna berätta om det här och inte liksom springa därifrån. Så man har ägnat väldigt mycket till rättstrygghetens område men har missat rättssäkerhetens, att den är ju viktigare Och där kan ju killen få sitta häktad ganska länge, eller anhållen ganska länge innan han får träffa en första advokat. Och då blir den advokaten inte intresserad, för han tycker det här stigmatiserande med sexualbrottmål och sådär. Han vill hellre hålla på med familjerätt. Men han är ju tilldelad utav domstolen och så tar sitt jobb då, en dag på jobbet.
Ja, det är också kanske en faktor det här, att det är liksom ett smutsigt brott. Liksom.
Ja, det är det. Det är det. Tyvärr är det det. Men man får inte glömma bort... Alltså om vi nu bara lagför, liksom har 200 personer blir liksom åtalade i landet kanske per år då, i våldtäktsmål och sexuellt utnyttjande och sånt där. Och det blir mycket fällande domar. Det kan bli friande domar också i och för sig. Och det är inte så säger att den friande domen, att han var oskyldig. Han kanske var skyldig.
Ja.
Det är bara att bevisningen inte räckte eller någonting sånt där. Ja, det kan finnas mycket väl våldtäktsmän som går fria. Men det som upprör mig, det är de som är oskyldiga som får sitta inne för någonting som de inte har gjort.
Mm.
För att en tjej har ljugit om det här. Och därför också...
Samtidigt är det upprörande med folk som går fria.
Jo, men det är ju så. Det är så. Hellre allt att 10 gärningsmän går fria än att en oskyldig blir dömd.
Ja, det är ju grunden, men det när man känner med det här, det är lätt att känna, ja men vadå, en...
Ja, men för den personen,
exakt,
så är det ju en katastrof. Den personen, kanske företaget gör konkurs.
Men inte bara den personen, det finns ju en hel familj, det barn, det är liksom...
Det är konkurs, det är familj, det är alltså allting. Och sen stigmatisering efteråt. Och jag har haft en stackars kille inte så långt ifrån där jag bor som är helt oskyldig i det här. Och jag visste också vilka tjejerna var och jag vet vilka stories de kunde skapa. Men de blev lite trovärdiga i domstolen då. Den här killen fick ju klart sitta inne. Sen finns han ju kvar i straffregistret i 10 år.
Mm.
I 10 år. Inte nog bara sitta inne. Sen ska han finnas kvar där. Vilket påverkar honom när han ska söka jobb och så vidare.
Mm.
Nu är han ute därifrån. Men ändå. Det har varit helvetiska 10 år.
Vad säger de om samtyckeslagen då?
Samtyckeslagen fanns redan innan samtyckeslagen infördes.
Mm.
Vi hade redan krav på samtycke i den gamla sexualbrottslagstiftningen. Men det var ju hon, Madeleine Leijonhufvud, som kom med det här samtycket. Och den tycker jag är... Problemet med samtyckeslagen är ju att man har tagit bort uppsåtsrekvisitet. För ett brottmål ska det alltid finnas någon form av uppsåt bakom brottet. Att man har haft liksom en plan, man har, vet, men, och det har följt med också våldtäktsmålen, att det har funnits uppsåtet att begå, att man, den här killen ville ragga upp en tjej den här kvällen och spelar ingen roll vilken, och han skulle våldta henne. Han har haft ett uppsåt. Men i och med att man införde samtyckeslagen så har man tagit bort rekvisitet uppsåt. Istället har man infört grov ovaksamhet.
Mm. Men och uppsåt är ju också, det kan ju också vara så att man hamnar i ett läge, det vet man ju som kille, och sen så vill ju inte tjejen, du vet, när det väl kommer till kritan, då är det en del killar som har svårt att ta ett nej där, exakt.
Ja, det kan jag förstå att det kan vara, men nu råkar det vara så. Jag tänker ju mycket på kulturprofilen till exempel.
Uh-huh.
För han blev ju dömd för likgiltighetsuppsåt i tingsrätten. Och här var det ju faktiskt kvinnan som hade raggat upp honom.
Mm.
Kvinnan hade raggat upp honom. Och hon upplever under deras intima stund, så upplever hon en obekväm stund vid ett oralsex som pågick mellan 30 till 60 sekunder.
Men vadå, jag är inte så påläst på den där.
Jo.
Men du menar att hon följde med honom hem?
Hon raggade upp honom och han hade en lägenhet.
Och hon ville ha sex?
Hon ville ha sex. Ja. Och det är hon också öppen med i tingsrätten. Ja. Men det här är ju innan samtyckeslagen.
Ja.
För att det här var ju 8 år tidigare då. Men alltså just det här med...
Och sen ville hon inte suga av honom då?
Jo, hon gjorde det. Det är bara att den kom för långt in i halsen på henne. Så det blev obekvämt för henne under 30-60 sekunder. Och de 30-60 sekunderna dömdes han för till 2 år fängelse i tingsrätten, som hade hänt 8 år tidigare. Det kan finnas sex för alla personer någon gång i livet som kanske inte alltid varit helt bekvämt. Men ska man kunna komma och anmäla det 8 år senare för någonting obekvämt? 30-60, för sen fortsatte de ju. Hon slutade med oralsex och sen fortsatte de med någon annan ställning och då funkade det bra. Och sen så fortsatte hon och sov över hos honom, och sen på morgonen när de skildes åt så lämnade hon honom, fick hennes telefonnummer. Det är kulturprofilen det.
Det visste jag faktiskt inte om.
Nej, du kan läsa på en kulturprofil i min bok Dömda. Jag har skrivit ett helt kapitel om det.
Ja.
Därför jag hade aldrig tänkt att jag skulle skriva om det. Därför att det var så uppe i media. Och sen när tingsrättsdomen kom så tog jag ut det i offentlig handling, så jag plockade ut den. Och när jag läste den så blev jag så upprörd, för jag kände att han var ju dömd på förhand.
Jag var ju dörrvakt under många år i Café Opera när det var som hetast, och då gick han ju rätt mycket där. Och han känns som en rätt sliskig typ.
Ja.
Och absolut, det är inte samma sak som att våldta.
Nej. Och jag menar, och sen hängdes han ju ut i media för att han var ju gift då med Katarina Frostenson. Men om de har den överenskommelsen, att ha den friheten i deras relation, då är det upp till dem att ha det. Det ska ju inte någon annan döma för. Och jag menar, jag har ju faktiskt de som jag känner som han har varit på och uppvaktat och som har sagt nej tack, och då har han respekterat deras nej. Så att han har inte fått med alla hem bara för att han uppvaktar, utan nej tack, och då har han respekterat det. Men sen finns det de som har sett att det här kanske är en väg till karriär, någonting sånt där, och så tar man den vägen istället. Alltså det finns, och det var ju som den här kvinnan också. Alltså det finns saker i den här oralsexet som jag hängde upp med på, för som sen kom fram. Han blev ju sen fälld i hovrätten. Men sen hade han ju då advokat Björn Hurtig då som försvarare. Och jag har ju jobbat hos Björn Hurtig som utredare under några år på hans advokatbyrå. Så att jag ringde till Björn efter hovrättsdomen. För då hade jag sett hur Björn hade plockat fram vissa bitar. Hovrätten bara totalt struntade i det. Som visade hur hon inte kom med sanning, den här kvinnan. Och sen så tog jag del av hans ansökan om hovrättsdomen prövad. Ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen. Och då kommer det här oralsexet fram. Och då visar sig att kvinnan låg ju uppe på honom. Han låg ju på rygg. Då förstår du att han blev ju dömd för att hans penis hade varit för långt in i hennes mun.
Mm.
Men det är hon som har makten som ligger uppe på honom. Men han blev dömd. Och sådana saker kan göra mig tokig. Att man inte... Rätt ska vara rätt.
Ja.
Rätt ska vara rätt. Jag försvarar inte våldtäkter. Men alltså, man måste ha sunt förduft. Man måste ha med sig, är det här rimligt? Om en målsägande ändrar sin historia, varför ändrar sin historia, så måste det ställas kontrollerande frågor till det till huvud, vid domstolsförhandlingen, så att säga. Så att domstolen får det till... För domstolen läser inga förundersökningsprotokoll. De tar del av... Det är omedelbarhetsprincipen. Det som händer här och nu, det är det de dömer på.
För det är ju grunden också i ett rättssamhälle, en demokrati, att ha ett rättsväsen som funkar, som man kan lita på, där man även hur jävla liksom, även om du är mördare eller våldtäktsman eller liksom, så ska du få din sak prövad.
Ja.
Där du också blir försvarad, där de på riktigt kan liksom, ja, men det är grunden för en demokrati. Och det känns ju som rätt mycket delar i det här liksom, ibland med den här jämställdhetsgrejen går till, liksom, det liksom passerar grunden för ett demokratiskt samhälle, va? Att man är så ivrig. Och det finns en förståelse för det, att man är ivrig att få fast de här människorna som gör det här. Men det finns ju ett så otroligt liksom, så här, tryck från hela samhället, att det här, vilket gör att demokratiska principer och rättsprinciper blir satta i spel. Va?
Ja, och sen har du ju då, alltså okej, okay, alltså visst, det kan hända saker vid en huvudförhandling, och att det är liksom, vissa saker kommer inte fram, och det är bedömt av trovärdigheten, och han blir dömd, och sen går det vidare till hovrätten, och de per automatik, hovrättsdomen kanske bara är på en och en halv sida, de bara bekräftar vad tingsrätten, hovrätten ska ju pröva vad tingsrättens beslut. Så kan man komma med lite ny bevisning i för sig, tilläggsförhör till hovrätten, men då ska jag i huvudsak pröva vad tingsrätten har beslutat för någonting, om det är rätt eller fel. Men sen kommer då till nästa steg, och det är att du kanske får en lagavunnen dom, och så vill du begära resning. Och då måste du där, alltså prövningstillstånd är en sak, att man vill få hovrättsdomen prövad igen, men jag tar inte in, utan sen när domen har vunnit lagakraft och man ska begära resning. Det är i princip omöjligt att få resning i Sverige då, för en som har blivit dömd. Riksåklagaren har någon sån här har någon egen fil till Högsta domstolen. Kommer riksåklagaren och ja, det här, det är svårare att vända en friande dom till att bli en fällande dom. Så när riksåklagaren har hittat bevisning för en person som har blivit friad i hovrätten till exempel, och domen har vunnit laga kraft och hittat nya omständigheter, så accepterar nästan Högsta domstolen alltid det. Så det blir tjoff rakt in, så blir det ny prövning. Antingen återförvisat till hovrätten, eller om hovrätten, eller om Högsta domstolen tar det själv, som till exempel det här, vi ska inte gå in i det, men som hette busshållplatsmordet till exempel. Han var ju frikänd förut, och nu blev han, fick han ju livstid där då i Högsta domstolen. Men när det gäller den dömde, och som den personen, den oskyldigt dömde, som vill ha upprättelse för den oskyldiga, alltså för att vara oskyldig, och kan alltså rada upp omständigheter som vederlägger vad målsäganden har sagt. Det går bara liksom till tröskeln in i Högsta domstolen. Ingen nya bevisning presenterade, avslås. Kommer inte vidare.
Men vad tror du det beror på? Nej, återigen, det känns ju som det finns i hela samhället, så finns det liksom en, det finns en avsky naturligtvis för brotten, men det känns ju som det finns något mer. Liksom.
Ja, men ta Billy Butt till exempel. Ja. Han har i alla fall, det är 30 år sedan han fick springa gatlopp i media. Där hade du då flera målsägande som sa, de hade, Expressen hade ju samlat alla målsägande till en sån här gruppmöte. Flera av de målsägande hoppade sen av, som han skulle ha våldtagit, hoppade sen av. Och inte var med sen när det blev rädd. Så det blev ju, jag tror, 8 stycken som blev kvar sen i... Jag blandar ihop antalet, jag har ju andra såna här, det är många målsäganden. Men han har ju sedan den stunden kämpat för sin upprättelse. Han har lämnat in 11 ansökningar om resning. Varje gång han lämnar in en ansökan så har han alltid en ny omständighet med som inte blivit prövad tidigare. Och han säger själv, okej, de där första ansökningarna jag skrev när jag satt inne, de var väl inte kanske de mest begåvade. Men han kämpade ju för sin upprättelse. Men sen har han ju haft mera genomarbetade resningsansökningar. Och den här sista han lämnade in nu 2010... eller 2011 kanske var. Alltså han har ju över 21 nya omständigheter. Alltså han har visat att han har filmat hotellrum som de har varit på. Mm. Han har filmat det, han har visat med bilder. Han har hittat konversationer. Han har liksom, alltså hur mycket som helst. Alltså 21. Det var bara ord mot ord. Mm. Bara ord mot ord. Och han säger, okej, jag var kanske en skitstövel. Jag menar, de ville ha sån karriär och ja, kan vi inte gå upp på mitt hotellrum? Ja, de följde med upp på mitt hotellrum. Alltså, förstår du? Och sen så har de sex, men han har inte våldtagit dem. Men sen blir de kanske besvikna på honom för att de fick inte den sån karriären.
Nej, antagligen var han inte. Han lurar dem helt enkelt.
Ja, han säger, jag kanske beter mig som en skitstövel, men han har inte våldtagit dem. Men han har suttit av sitt straff. Och varför kan han inte då beviljas ny prövning i det här då, alltså? 21 nya omständigheter har han punktat upp, tror jag. Och det stoppar direkt. Nej, ingenting. Och det som han, nummer 10 var, jag tror det var Göran Lambert som var justitieråd och hade någon skiljaktig mening där, eller något tillägg där, inte skiljaktig men tillägg, att om man hade kommit med alla dessa omständigheter vid ett och samma tillfälle, då hade det gällt. Men inte när han kom utportionerat. Men så fort, alltså en ny omständighet är ju inte bränd, för den har ju inte blivit rättsligt prövad.
Nej.
Utan du har ju bara med den som du presenterar. Men den har inte blivit prövad i en domstol, alltså finns den omständigheten kvar. Ändå så tycker Högsta domstolen, ja, men hade du haft alla på en gång, då hade vi kunnat bevilja resning. Men nu har du ju splittrat upp det. Och det finns ingen regel som säger att det måste vara så.
Nej, och det finns ju en del, om man har läst lite på fallet där, det finns ju en del jättekonstiga grejer.
Ja, visst.
Man får tjejer som blir våldtagna flera gånger på rad och de åker liksom mil för att uppsöka honom och så blir de våldtagna.
Ja, eller den här som sökte upp honom i England.
Ja, just det.
Va? Nej, men det finns mycket där. Nej, så att, men han är ju engagerad i ämnet och blir ju också kontaktad såklart utav personer som känner sig oskyldigt dömda. Sen gjorde han ju den här filmen som finns på YouTube där jag är också med. Han ville ha med mig och mina, han är uppe hos mig och filmar lite grann där jag håller på med mina hästar och sånt där. Och döms oskyldiga, en film om rättsstaten Sverige. Och det är ju hans sätt att kanske kunna visa den sidan utav myntet. Och den filmen premiärvisades faktiskt vid seminarium i riksdagen 2017 i oktober. Och fick ganska mycket visningar på sociala medier och sådär. Framförallt på Facebook var det väl, som hade jättemycket, 40 000 tror jag under första veckan, någonting sånt där. Men sen kom ju MeToo. Ja, och du vet, då kan man inte prata om det. Nej. utan det var MeToo som tog över.
Mm. Ja. Den var ju helt galen. Och den började ju som något väldigt, väldigt bra.
Ja, MeToo, visst.
MeToo, men som spårade den djur liksom.
Ja. Och alla dessa kvinnliga offer, alltså jag säkert att kanske mina medsystrar tycker att jag häcklar, men jag, alltså jag känner att komma och säga han la sin hand på mitt lår och sen känna sig kränkt över det, alltså ska vi inte kunna ha någon form av beröring alls? Jag vet, det var ju någon...
Nej, men det vet ju jag när jag jobbar i dörren på, och även som så här, liksom lite snyggare ung kändis, det var ju ofta tjejer som tog på en liksom. Och det var inte, och jag kan förstå att det är en annan grej för tjejer, för man har inte den fysiska möjligheten att försvara sig. Än att folk är grisiga och påfostrade, det är inte samma. Man blandar ihop grejerna. Liksom. Jag vet inte hur många gånger jag blev både tagen på kuken och på arslet.
Mm.
Det är ingenting som jag har sömlösa nätter för.
Nej, och framförallt inte
och
då.
Och det är inte så här, men det gör, så här, det är lite så här, man tycker, fan ge fan, snuskkärring, liksom. Ta något på kuken liksom.
Nej, alltså jag förstår inte kränktheten. Mm. Och då känner jag ibland, nu sitter jag ju där uppe i mina skogar uppe i Norrland och sånt. Och jag är säker på att det finns de som, men hur kunde hon sitta och säga så nu då? Nej, men alltså, jag känner liksom den här offersidan utav kvinnorna. Ena sekunden, offer. Han tog mig där, just det här med att någon har berört liksom. Mm. Ja, han la sin hand på mitt bröst eller han la sin hand på min skinka. Till exempel. Det är klart att han inte ska göra det, men det är ju inte så att någon man blir sömlös. Men
så kan man faktiskt säga till. Jag tycker den här riksdagskvinnornas den här MeToo, den var för fan. Jag menar, du vet, om du har någon sliskig gubbe där på riksdagen som lägger handen på ditt lår. Har inte du tillräckligt mycket balls? Det har du inte, men vad man har som tjej. Ja. Och säga till, hör, ta bort din fucking jävla hand.
Mm.
Och om du inte har den ryggraden, då ska du fan inte sitta i riksdagen och representera mig. Vad fan har du då för liksom pondus att tala om hur världen ska funka? Om du inte ens kan säga till, ge fan och tafsa på mig.
Jo, men det kan jag hålla med om. Men just då så blir de så att säga offer. Men sen kan du gå in i vårdnadstvister. Vart tog offret vägen där?
Mm.
Där har du mammor som är tigrinner alltså. Mm. Och vad de kan ställas på barrikaderna och helt utestänga pappor från överhuvudtaget får träffa sina barn på flera år. Varför ska inte de är ju lika mycket föräldrar dem. Mm. Varför kan du inte godkänna om du inte vill att barnet ska träffa bara själv? Låt någon du kan ha socialsekreterare med och så här. Och jag går inte in i vårdnadstvister, försöker hålla mig utanför, för de är så snuskiga.
Mm.
Det är så mycket skit och pajkastning, och vår svenska lagstiftning har gjort som så att om två föräldrar inte kan komma överens, då dömer man hellre då till den ena parten att ha enskild vårdnad, och har då barnen varit mest hos mamman så får hon den enskilda vårdnad per automatiskt alltså, och där utestängs pappor. Jag tycker det är fruktansvärt alltså, och där är det inga offer inte. Mm. Och det föregår med precis lika mycket lögner från mammors sida där som det kan finnas i våldtäktsmål. De kan hitta på...
Även papper.
Det finns
mycket jävla dumskallar på bägge sidor.
Jo, visst finns det det. Men jag känner liksom att många gånger så har jag upplevt i alla fall att mammor kan ha en fördel. För de går till SOS till exempel, och SOS-sekreteraren ofta är en kvinna. Mm. Och då blir det medsysterlighet. Jag skulle önska att det var mera män som kanske var socialsekreterare. Det här var också när jag läste juridik. Vi hade någon familjerätten, och jag kände kanske skulle vara väldigt bra. Jag tror det var i Australien eller det var Nya Zeeland. Där vid en vårdnadstvist så får barnet ett eget ombud.
Oh.
Som ska se på barnets bästa. Och det gör man inte här. Idag har inte, här har inte barnet något ombud alltså. Även om barnet ska kunna föra sin talan där upp och 11-12 år någonting sånt där, så blir det ändå överkört.
Nej, för man behöver bägge sina föräldrar.
Ja,
liksom, du behöver en pappa.
Ja, visst.
Papper, hur mycket de än försöker göra så behövs vi.
Ja.
Man behöver en man där som representerar någonting liksom. Som och speciellt med söner, alltså att du behöver även döttrar, men det märker man ju själv när man har söner liksom. Det finns ett otroligt så starkt band liksom med liksom manlighet och liksom föra vidare, så här ska det vara liksom. Det Jag tror att man gör världens stor skada och stänga ut det papper.
Jo, man gör. Sen har du det här liksom alienation då, att föräldrar kan baktala varandra och få barnen vända sig mot en förälder, ja. Ena föräldern. Och det är också hemskheter, och jag vet ju de som verkligen lider med, har jobbat med de fallen och ser där det här förekommer. Så sagt, men jag försöker att inte gå in i vårdnadstvister, men ibland så hör ju vårdnadstvisterna ligger ju bakom när du kommer in i sexualbrottmålen, för att om en mamma, och det här var ju någon forskning, det var faktiskt någon jurist från Norge i början på 2000. Har inte namnet på henne nu, men jag vet den personen som hade det namnet på henne, men han är tyvärr borta nu, den advokaten. Men, hon hade gjort en forskning på under en tvåårsperiod i vårdnadstvister. Mm. När i vårdnadstvisten som anklagelsen om sexuellt ofredande eller pappan skulle ha tafsat på barnet, när den kom i den här skalan. Alltså först så handlade det bara konflikten med mamma, vill ha ensam vårdnad, så dut. Och när hon till slut inte fick det, ja, men då kom, han har ju dessutom tafsat sexuellt på barnen alltså. Och så kom den historien. Men den kom liksom inte direkt, men den kom efter en stund. Och då blir det ju ett brottmål då.
Men det är rent generellt så är de ju...
Du har ju da Costa-läkarna. Läkarna, de styckmordsanklagade läkarna. Det började faktiskt med en vårdnadstvist. Mellan allmänläkaren och mamman som hade barnet, som blev åklagarens huvudvittne, att hon skulle ha sett tanten utan huvud när hon var 18 månader. Det börjar faktiskt med vårdnadstvist.
Det kostade var länge som hon har.
Ja, nej, men jag skriver om dem också i min bok Dömda. Ja. Jag skriver ett helt kapitel, för de försökte ju stämma staten. Om alla de formella rättegångsfel de har blivit utsatta för under alla de här åren som har försökt att kämpa för sin upprättelse. Och de kunde i den stämningsansökan, de stämde staten 2006-2007, det kom upp i Attunda tingsrätt tror jag 2008, då kunde de punkta upp 158 formella rättegångsfel. Formella. Alltså om jag blir utsatt för ett rättegångsfel, det är, tycker jag, katastrof. Vi är utsatt för två, men då är det ju för mycket. Mm. 158 utav dem godkände justitiekanslern, som där var statens advokat, motparten då i stämning, 25 godkände 25 rättegångsfel, men ansåg att dessa rättegångsfel har inget samband med varandra. Men vad då samband? Det hänger ju ihop med alltihopa som hade med de här styckmordsanklagande läkarna. Det hade ingen kumulerande betydelse. De har fått sina liv förstörda. Jag har faktiskt kontakt med dem bägge. Mm. Obducenten där, den kände obducenten, han är så fin. Han skriver alltid, han skickar alltid när jag fyller år, så får jag på mejlen en blombukett på mejlen och så grattis från honom. Och så skickar han påskhälsning och så skickar han midsommarhälsning och så får jag julhälsning. Och han lever sin anonyma tillvaro och har haft ett helvete ända sedan. Han förlorar sin läkarlegitimation där.
Mm. Vad har han jobbat med?
Nej, han har inte jobbat på någonting. Han lever under existensminimum. Ja. Sitt liv förstört.
Mm. Högt utbildad.
Högt utbildad och duktig. Och var ju till, Johan Reis var ju hans läkare. Och såg ju honom som en upcoming hotbild. Att han kanske skulle ta över rättsläkarstationen där i Solna. Och så var Johan Reis då som låg bakom till att peka ut honom. Det måste vara han som måste ha styckat. Fast sen har konstaterat att styckningen av den här Katrin da Costa var icke gjord av någon professionell. Alltså någon obducent inte, utan det var någon klantskalle. Och det roligaste av allt, det är det roligaste, fel. Nej, men det intressantaste utav allt, det är i min bok Fällda för sexövergrepp, så skriver jag ett kapitel om, vad heter han nu då? Jag byter ju namn på dem där i slutet där. Det är näst sista kapitlet i alla fall i den boken. Han var ju marknadskille, åkte runt på marknader och på 80-talet sålde han ju CD-skivor och sånt där. Och jag tror han sålde godis också, remmar och sånt där. Jag vet inte. Ja. Han kände Katrin da Costa. Hade till och med sällskapat med henne i slutet på 70-talet. Hon var en av de vackra, var jättevacker var hon alltså. Och sen sällskap med henne av hennes väninner. Och i... runt om i Sverige så har vi ju bestämda marknadsplatser. Du har ju Jokkmokk, marknaden ligger alltid i den veckan och ja, det är liksom hela året ligger in. Sverige kan man inruta till olika marknadsdatum sådär. Han var, om det var i Eskilstuna som han var på marknad, och det måste vara, om det var före midsommar eller efter midsommar, det var juni i alla fall. Och då kommer Katrin da Costa med sin väninna till hans marknadsstånd. Och så hade de stått där och surrat en stund. Men vad kul att se det, och det var länge sedan och så vidare. Och så samma kväll, han hade haft lite problem med spriten. Så han hade kontakt med en polis där uppe i Skellefteå där han bodde. Så han ringde till sin polisvän och sa, vet du vem som kom förbi mig idag? Och det var Katrin, och jag har inte träffat henne på så länge. Så han pratade ju med henne. Och då levde hon ju. När åklagaren väcker åtal mot de här läkarna, då väcker han åtal att det skulle ha skett på pingstafton. Och det var i maj månad. Men sen visar sig att de hade ju alibi båda läkarna där för vad de har gjort på pingstafton. Då ändrar åklagaren brottsdatum till pingstdagen. Och det var det som blev alltså rättegången i tingsrätten här, Stockholms tingsrätt. Men i förhöret, i polisens förundersökningsprotokoll, fanns ju då det så kallade slasken då i överskottsmaterial. Där fanns ju faktiskt förhöret med min marknadsknall och Katrin. Han hade ju träffat dem i juni och hade till och med ringt till en polis och talat om att han hade träffat henne. Men nej, sånt där bryr vi oss inte om, för det stärker ju inte åtalet, så det har ju legat långt ner där någonstans. Ja.
Men det finns väl också en sån grej hos åklagare och polis, att man vill ju, det finns ju en så här vilja vinna instinkt hos alla. Det tror jag är svårt att, jag menar, bromsa själv. Att det är klart man vill fälla folk, och det är klart man måste tro på sin sak. Och då kanske folk, alltså åklagare och även polis som inte är, som inte har rättspatos på det sättet, kanske undanhåller grejer, och det vet man ju själv när man har varit, jag har gjort rätt många rättegångar, att det, ibland så läggs det verkligen inte fram grejer som och där får man ju vara rätt noga själv och ha bra försvarare och sånt där, va?
Ja, det är det som försvaret ska göra, plocka upp det liksom, som finns i slasken eller överskottsmaterialet eller vad som det kallas för, slasken, eller ha koll på vad som finns. Nej, men alltså, men åklagare har ändå objektivitetsplikt som offentlig tjänsteman.
Ja, absolut. Men ibland är det liksom, man är ändå så människa, man vill vinna, man vill liksom, ofta så tror man, det vet man alltid när man pratar med objektivitet, vad det än nu är, att det finns ju alltid någon person. Det är ju väldigt svårt om man inte jobbar med den, alltså har den som ett jobb, liksom verktyg, att man så här, jag vet inte hur de jobbar åklagare, men det skulle man ha som ett verktyg, att man liksom så här, att man pratar med en kollega som ifrågasätter, och du vet, det skulle ju öka rättssäkerheten.
Oh ja.
För att det känns, jag menar, åklagare, jag menar, du vet, jag vet ju, man bara ska, jag var ju något bråk, den som ledde till Kungsankravallerna 1980, jag var till gripen därefter och startade, men det började med ett bråk med en kustjägare uppe på Sveavägen, och då hade de då åklagaren och advokaten, och då hade jag hoppat upp då, snurrat ett halvt varv i luften, och så hade jag sparkat neråt på en då den här då, åtalade för att spöa då. Och nu, de ville ju slåss, de här kustjägarna, de hittat en små svartskallar, för fan, och vad var vi? Vi var ju liksom 15 bast. Mm. De var ju vuxna, de var ju liksom 19-20.
Gamla gubbar.
Ja, gamla på den tiden, men då var de ju rätt mycket, men vi var ju gatbusade. Då hoppade jag upp i luften, snurrade ett halvt varv, sparkade den här killen neråt då. Och där hade jag faktiskt en rätt bra försvarare som bara tog upp och så här. Nej, men sen när de inte ifrågasatte själva. Okej, han är 1,90. Du menar då att Roberto som är 1,75 har hoppat upp på världsrekordhöjd i höjdhopp och sparkat honom neråt. Stämmer det? Nej, det gjorde det inte.
Nej, men jag har ju precis nu färdig med ett, åtminstone ska säga, utkast till ett grovmanus till fallet Carl Hedin.
Ja, det där är ju
och
också.
Det handlar ju om, alltså det jag nog försöker lyfta fram med den boken, det är ju liksom, jag har, min arbetstitel är ju fallet om Carl Hedin, om påhittade händelser, obefogat frihetsberövande och brusten objektivitetsplikt. Mm. Och det går ju faktiskt hela tiden tillbaka till denna åklagare som han har haft, som faktiskt till slut väckte obefogat åtal alltså. och drev igenom hela processen. Och sen trots tingsrättsdomen, där tingsrätten totalt bara sparkar undan, alltså åklagaren har inte kunnat visa fram några bevis som stödjer åtalet, så att därför har de inte...
Carl Hedin, för er som inte vet, blev åtalad för jaktbrott då.
Ja, jaktbrott, fast man har ju inte hittat någon död varg, varken...
Nej, men att han skulle ha skjutit en varg.
Ja,
det fanns en avlyssning där ja, de påstod att...
Hemligt avlyssnade hans telefon, men det var att åklagaren har ju ändrat sin åtalspunkt att han hade för avsikt att skjuta varg den här dagen, utan att ha med sig något vapen och lågskor i skogen och var där 32 minuter eller 35 minuter. Men det är en annan sak. De har inte hittat någon död varg, varken den dagen då de grep honom, inte den dagen 4 dagar senare när de häktar honom, och inte överhuvudtaget i det området har de hittat någon död varg. Men han driver det här målet ändå, åklagaren, vidare. Och när det kommer till tingsrätten ett x antal år senare, så blir han ju frikänd, Carl Hedin och några stycken till. Och tingsrätten säger att här har inte funnits, åklagaren har inte kunnat prestera några bevis som stärker åtalet. Alltså behöver de inte ens höra försvarets invändningar. Och vad gör åklagaren? Han överklagar den friande domen till hovrätten. Och så fick de vänta, ja, jag har räknat ut faktiskt så många dagar mellan tingsrätten innan Svea hovrätt kom nu i höstas. I 14 oktober kom Svea hovrätt och friade också då, såklart. Men, nej, men jag försöker visa det, och där försöker jag nog lyfta fram hur offentliga tjänstemän kan klia varandra bakom ryggen.
Ja, men att det är politiserat också. Ja. Att det känns som både de här, en del av de här våldtäktsgrejerna, att det finns karriärsåklagare som driver saker. Jag menar, Julian Assange och så. Ja, det känns ju som det är folk som verkligen så här, det är ju inte rättssäkerheten de sätter och liksom, utan det är egna karriärer, det är politiska motiv, och det känns ju också som Carl Hedin, att det finns ett politiskt driv mot liksom jakt i det.
Ja, det är några åklagare som har liksom, som håller på med de här jaktfrågorna, och Carl Hedin skrev ju en bok som ut redan 2014 tillsammans med Björn Törnvall, där, Jakten på jägarna, som utspelas utanför Sveg i Lillhärdal, alltså hur några jägare blev gripna där uppe, och det fanns ju ingen död varg där heller och så vidare, men hur de blev behandlade, och så skrev det, är en jätteintressant bok faktiskt, hur det kan gå till, och sen så sen fortsätter det ju liksom där, och ibland så är nationella insatsstyrkan på plats och de kan komma med helikoptrar, och det kanske bara var till en liten blodfläck, men det är ingen som, finns inget död. Jag försvarar inte heller, alltså, jag går inte in i vargfrågan i min bok, alltså. Det vill jag inte göra, för den är stor och den är infekterad, och jag kan säga att jag bor uppe i skogarna där, och vi har inte varg, vi har väl någon ensam som stryker omkring, men jag skulle såklart inte vilja att den vargen kom och grep en av mina hundar när jag ute och går i skogen med dem. Det skulle jag inte vilja, men för den delen så. Och jag skulle inte vilja bo i ett område där det finns mycket varg. För det är ju x antal jakthundar. De som jobbar med lösdrivande jakthundar, de riskerar ju alltid att vargarna tar hundarna. Så är det. Men jag går inte in i det. Men det här försöker jag visa på tjänstemannasidan. Och hur Carl då tillsammans med sin advokat Sven Severin under, alltså, upprepande gång efter gång försöker liksom få vissa saker prövade. Varför blev hans telefon hemligt avlyssnad för? Vad hade de för fog för att lyssna av hans telefon hemligt? Det finns vissa rättsliga regler. Och...
Ja, men också så här, men så här, skjuta varg. Man måste också lite så här, vad är det för brott? Liksom. Jag menar, det är också hur man då prioriterar liksom, dels skattepengar. Okej, det finns eventuellt någon misstanke som sen visar sig inte stämma. Det tar ju personal, det tar skattepengar från andra brott.
Ja.
När vi har fullkomligt nästan brinnande inbördeskrig,
ja,
i våra förorter,
så
jagar man då hedliga medborgare.
Ja, varför skulle Carl sitta 31 dagar i häkte? Varför skulle han vara frihetsberövad i 31 dagar med fulla restriktioner?
Precis.
För vad då?
Någon som skapar jobb, välfärd, det. Nej, han, det, ja.
Nej, och när de griper honom i hans hem då, och de kör honom i ilfart i Kronobergshäktet, inte med några sirener på. Men är 140-150 knyck då liksom. Och när han kommer dit och sånt där, vet du det första förhör då, där han, innan han då får klä på sig kriminalvårdens grej. Sen kommer de att hämta honom, och den ena vakten bryter armen bakom ryggen på honom för att föra honom till cellen. Varför då? Var han en kriminell bror? Alltså, han är inte så lång, han är inte så liksom bitig. ursäkta Carl, alltså, om man hör det.
Nej, men sen ska man, jag som har suttit häktad ett antal gånger, man är inte jättekaxig där. Och då är man, om man är det så är man ju jävligt korkad om man ska börja bråka med dem där. Och sen så ska man också komma ihåg att det här med häktningar, Sverige har ju otroligt hårda häktningslagar rent internationellt, va? Det, och långa också.
Jo, ja.
Och folk, du är ju inte dömd, va? Och du sitter i princip helt isolerad. Och har du restriktioner får du liksom inga tidningar, ingenting. Du får gå ut i den här jävla tårtbiten en timme om dagen liksom. Och, jag menar, och det är ju på gränsen till tortyr. Det är inte på gränsen på tortyr. Det är tortyr. Man kan se redan efter 24 timmar kan man se förändringar i folks hjärna. Och det är klart, folk som har gjort allvarliga brott, klart som fan. Men så här, du är inte dömd när du sitter där.
Nej, och jag vet ju advokat Johan Eriksson som upprepande är Sveriges populäraste advokat, tror jag. Han har ju haft nästan som ett mission att varje gång han är offentligt ute och pratar någonstans på något seminarium eller någonting, så tar han alltid fram Sveriges fruktansvärda häktningstider, alltså att du kan sitta 3 år häktad med restriktioner och ändå inte vara dömd alltså. Och vi blir dömda i Europadomstolen, vem bryr sig i Sverige? Ingen, vi fortsätter, kör samma race. Och som du säger, vi har ett pågående nästan inbördeskrig bland alla dessa ungdomar som bara, det bara skjuts hela tiden. Jag tycker det är fruktansvärt alltså. Och så ska en sån här människa sitta i 31 dagar. För vad då?
Ja, men liksom kostnaden där, men det är också kostnaden med spaningsinsats. För att om du bestämmer för att spana på honom, avlyssna honom, då tar du ju liksom personal, du tar pengar, du tar tid, du tar teknologi också. Du kan avlyssna en viss antal människor liksom, från då brott som är... Alltså, det, just nu så är det liksom, det är samhällsvådligt mycket av det som händer.
Men då kanske vi ska
samhällshotande.
Jo, men nu ska vi också, man måste backa tillbaka, det här hände ju 2018. Aha. Och då hade vi inte de skjutningarna där och då. Det hade vi inte. Men fortfarande så har vi ändå haft trångt i våra häkten, det har vi haft. Men visst, det har tagits mycket av samhälleliga resurser. Så är det. Men vi får väl se, den där boken hoppas jag kanske kommer ut det här året. Jag hoppas det. Jag har jobbat mycket med det i alla fall. Så hoppas.
Vi ser fram emot det. Tack för ett superintressant samtal och tack för att du vågar också ta upp fighten för saker som kanske inte folk vågar ta upp en fight.
Ja, jag förstår bara inte var vågat ligger någonstans. Jag tycker bara att...
Ja, men det är ju ett smutsigt brott.
Ja, men inte om man inte har gjort det. Va? Har man inte gjort det kan du inte beskylla mig för ett smutsigt brott om jag försvarar en person som inte, han var inte ens i närheten.
Nej, men det är folk som inte vill bli liksom, man känner att man smutsar ner sina händer när man gör det här, även fast man då anser att folk är oskyldiga.
Nej, in med alla våldtäktsmän och kastrera dem gärna, de som ger sig på barn och allting sånt där, de har jag ingen pardon alls för, men de som är oskyldigt dömda måste ges möjlighet till upprättelse och kunna få tillbaka sina liv. Så här. Tack för att jag fick komma. Ja,
bra avslutning. Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.